Du lyssnar på Efterspel av Torhild Torup. I översättning av Sabina Söderlund. Uppläst av mig, Gabriella Boris. 1. Brandsäter i början av mars 1872. Ylva blev stående med faderns kärleksbrev till modern i händerna. Så märkligt. Hon trodde att han hade bränt all personlig korrespondens. Det hade han till och med nämnt i det ena avskedsbrevet. Hon hade också hittat bevis för det i spisen på andra våningen. I askan hade det legat bitar av brända brev. Fadern hade nog letat igenom Alvildes skåp för att hitta de brev han skickat till henne under deras spirande romans. Men detta hade alltså undgått hans skarpa blick. Vad var det som var speciellt med detta? Undrade Ylva och sjönk ner på kontorstolen igen. Varför hade modern gömt det? Kunde det vara för att det var den första skriftliga kärleksförklaringen från honom? Det var inte så otroligt, funderade hon medan hon fylldes av en otäck känsla igen. Blicken gled över de löftesrika, högtravande formuleringarna. Men det var inte själva ordvalet som gjorde henne osäker. Ylva suckade. Hon fick låta brevet ligga tills vidare. Oron skulle kanske försvinna om hon lät den krypande känslan mogna i det undermedvetna. Det var möjligt att hon skulle se allt i ett klarare ljus om hon inte grubblade så mycket. Hon reste sig irriterat, sköt in stolen mot skrivbordet och kastade en sista blick på brevet. Hon gick för att ansluta sig till de andra när hon plötsligt hejdade sig. Datumet. Det var datumet hon inte fick att stämma. Med bultande hjärta skyndade hon sig tillbaka och slog med fingret mot Brandsäter, september 1848. 1848. 1848. Ylva förstod ingenting. Det kunde inte stämma att fadern hade skrivit till modern redan då. Hon visste inte riktigt när de hade börjat kurtisera varandra. Men efter vad hon hade förstått hade fadern på den tiden haft Randine som käresta. Samtidigt i arbetarbostaden. Erika darrade av rädsla när modern långsamt vände sig mot henne. Blicken var ilsken och växlade mellan hat och bottenlös förtvivlan. Hon såg tappert på modern men fick anstränga sig för att inte sänka blicken. Vad är det du har hört? Tystnaden kändes som ett fientligt angrepp. Det verkade som om modern försökte förlänga pinan genom att vara tyst. Till slut tog hon fram kaffekitteln och två koppar. Irriterad hällde hon upp kaffe, hängde kitteln över elden igen och sköt den ena koppen häftigt mot henne. Hon började korsförhöret innan Erika hade hunnit sätta sig. Det sägs att Mikael Rivelsrud vill ha dig. Erika svalde och stirrade i bordet. Stämmer det? Ja, kanske, men... Folk skakar på huvudet, Erika, över att du kan tacka nej till en sån man. Han har inte friat. Nora sträckte på sig. Jaså, men ändå är det ingen hemlighet att han vill ha dig. Han försöker visst inte dölja att han lider av hjärtesorg på grund av dig. I början var han ganska tystlåten om det som tyngde honom. Men nu när han har avslöjat det, berättar han för alla som vill lyssna att du är orsaken till att han är så olycklig. Det kan han ju inte göra, utbrast Erika förläget. Jo, det kan han. Ibland kan det vara bättre att förklara vad som plågar en än att dölja att man lider. Det är väl vad Mikael också har kommit fram till. Och det har han vunnit på, ska du veta. För folk tycker synd om honom. Nu är det dig de ojar sig över. Jag beklagar om Mikael är sårad. Jag har inte haft för avsikt att vara oartig mot honom, men... Erika såg hjälplöst på modern, men fick som väntat inget stöd från henne. Så du skulle ha tagit honom om han hade friat? Nej, mor, nej. Jag... Med tanke på moderns fnysning förstod Erika att orden provocerade henne ännu mer. Själv förbannade hon sin bristande förmåga att försvara sig. Det var så typiskt henne att rygga bakåt istället för att ta ett steg fram. Hon vågade aldrig säga vad hon tyckte, absolut inte i moderns närvaro. Du måste antingen vara känd.